Det finns ju personer som absolut stannar vid att bara röka på fest någon gång ibland. Eller de tar kokain eller vad de gör. Jag är helt övertygad om att fler skulle testa droger om det var lagligt. Ta Tyskland och deras legalisering av sexköp och prostitution och det här. Det är ju den organiserade brottsligheten som hamnar helt plötsligt i finrummet. Det handlar om, finns det skäl att det här ska vara olagligt eller inte?
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma som ges ut av Epi. Idag har vi ordförande för socialutskottet här, Christian Karlsson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vi har haft dina företrädare här också med i podden, så det ska ju bli lite intressant att se om du tycker ungefär som dem. Eller om du helt bryter med den tidigare traditionen. Vad tror du själv? Är du en typisk representant för socialutskottet?
Jag skulle bli förvånad om det bryter helt med mina företrädare eftersom vi representerar trots allt samma parti. Men vi får väl se.
Det här är ju en podd som handlar om hälsa. Så vi brukar alltid börja med att fråga de som kommer hit hur hälsosamma de själv är. Och ibland brukar vi också fråga hur många steg man gått. Och eftersom hissen inte funkar och vi sitter på 8:e våningen så vet jag att du har tagit en liten språngmatch. Du har gjort 8 trappor i varje fall på morgonen.
Ja, men det är väl en bra början på dagen. Jag skulle inte kalla mig själv hälsosam. Det vore väl att ta i kanske. Jag tror att jag har ett alldeles för stillasittande jobb och som småbarnsförälder så sover man alldeles för få timmar tror jag för att man skulle kunna kalla sig för en hälsosam person.
Men jag gissar att du rör dig. Du berättade att du hade haft sån här morgon som man har när man har småbarn. Man har hunnit först upp, få på barnen kläder, gått och lämnat dem på olika ställen. Mm. Gått till tunnelbanan eller gått till möten.
Ja, nej, men absolut. Jag försöker ju springa ungefär 3 gånger i veckan och kombinera det med lite utegym och så. Och sen kan man ju ta en extra barnvagnspromenad eller en golfrunda för att komma upp i lite fler steg. Så att visst, helt stillasittande är jag ju inte.
Vad skulle du själv säga då om du skulle säga vad du tror är den största utmaningen för människor, förutom dig själv, att vara leva hyfsat hälsosamt, livsstilsmässigt?
Ja, men jag tror väl att det är den här ekorrhjulet som alla befinner sig i helt enkelt. Man har ganska mycket stress och press och förväntningar på alla möjliga områden i livet. Och då kan det vara lätt kanske att man sätter sin arbetsgivare före sin egen hälsa. Eller man sätter tid med familjen före att man går iväg och tränar kanske. Så att det har jag full förståelse för, att människor tycker det är svårt att få den tiden.
Mm. Att få ihop det helt enkelt, eller få det som en del av sitt liv.
Ja.
Vilket ju många försöker prata om, vardagsmotion, där det inte behöver betyda att man går iväg en timme eller två till gymmet, utan det är integrerat.
Mm. Precis, och sen är det ju väldigt olika hur bra kunskap man har, tror jag, om vad som är nyttig mat och vad som inte är nyttig mat och sådär också. Vilket också är spännande. Så det handlar väl om information till viss del, och sen handlar det om det praktiska att få ihop tillvaron.
Mm. En sak, bilden av Kristdemokrater, för du representerar ju Kristdemokraterna som ju också är en del av regeringen och som faktiskt har den yttersta makten för socialpolitiken just nu, eftersom det är er minister som är ansvarig för det. Bilden av KD hos många är ju, man är ett nykteristparti, man tycker att det är lite problematiskt med alkohol. Håller du med om det? Är det en sann bild eller en gammal bild som lever kvar?
Nej, det är en förlegad bild, absolut. Alltså det är inte en rättvis bild av partiet, att vi skulle vara ett nykteristparti. För egen del är jag inte nykterist, till exempel. Och det är väldigt många andra som inte är det. Så att det finns lite fog för den bilden, skulle jag säga. Däremot så är det klart att alkohol det leder ju till även negativa saker i samhället, och det får man ju vara klar med, tänker jag. Alltså i form av att det är många barn som växer upp med missbrukande föräldrar, eller leder till social utsatthet och så. Och det, därför så behöver man ju ha en ansvarsfull alkoholpolitik, även om man själv dricker alkohol, tänker jag.
Mm. Vad skulle du säga är en ansvarsfull alkoholpolitik? Vad är hörnstenarna i det?
Men det viktiga är väl att man försöker förebygga missbruk helt enkelt. Och då handlar det om att vi behöver också föra en politik som försöker minska konsumtionen och riskbruket. Det är därför vi har till exempel Systembolaget för att begränsa tillgången på alkohol.
Får jag stoppa dig där lite? Mm. För nu sa du två saker. Det ena är att minska missbruket och det andra var att du sagt, faktiskt sa minska bruket. För det är ju så den svenska alkoholpolitiken ser ut. Man vill dra ner hela konsumtionen hos alla. Och det är ju en lite omdiskuterat förhållningssätt. Tror du att det är den mest effektiva metoden för att minska missbruk eller det här, den dåliga sidan av alkohol? Att vi alla, även sådana som du och jag som förmodligen som dricker alkohol men som inte har något missbruksproblem.
Men det viktiga är ju att man ser till att färre blir beroende och fastnar i ett missbruk som leder till social utsatthet och drabbar många människor i omgivningen. Och man behöver naturligtvis ha träffsäkra insatser för de enskilda personerna, men sen så är det också så att om konsumtionen går upp totalt sett, då ökar ju risken för just missbruk. Och det får man ju vara medveten om, även om det är på en kollektiv nivå, så är det ju så. Om vi tillsammans dricker mycket mer så är ju risken att fler av oss drabbas av missbruk. Så är det ju.
Du säger det med absolut bestämdhet, så är det. Jag skulle vilja våga säga att det finns ganska många som ifrågasätter det, att i och för sig, exponering för alkohol leder till en högre konsumtion av alkohol. Men just det här att bli missbrukare är både ganska genetiskt, ganska specifika personer. Vi har faktiskt på Epi ett utkast till en text där en tidigare alkoholist just skrivit om, så att säga, både om Systembolaget och om exponering av alkohol. Och han konstaterar, jag hade nog blivit alkoholist i vilket samhälle som helst om det inte var absolut förbud mot alkohol. Men då hade jag börjat bruka någonting annat. Sen var det liksom för mig en nödvändighet att gå igenom det här, ta mig ur det här och hitta ett sätt att förhålla mig till tillvaron. Det vill säga att det är djupare saker hos människor som gör att man fastnar i missbruk än just exponeringen eller att man har en speciell butik som säljer alkohol.
Men jag tror att det är en kombination av naturligtvis genetik, vilken liksom anlag man har för att bli beroende. Och sen är det en fråga om vilken miljö man befinner sig i, vilken kultur, liksom, vilken alkoholkultur som finns där. Och också på vilket sätt man exponeras för alkohol. Så det där är ju en kombination. Det finns ingen anledning att göra frågan lättare än att erkänna det. Så är det ju. Absolut. Men jag tänker så, alla de då som har problem med alkoholen, för deras skull tycker jag att det är vettigt till exempel att man handlar sin sprit på Systembolaget. Och när man går och handlar på ICA, vilket alla måste göra, men då behöver man inte ha spritflaskor, vinflaskor och starköl där. Därför att det kanske ökar risken för att man faktiskt tänker att nej, nu skiter jag där, nu tar jag en flaska för nu blir jag sugen på det, eller man har haft en dålig dag. Alltså jag tycker att jag tror att det kommer bli mer av missbruk i samhället om vi ökar tillgången på alkohol helt enkelt.
Mm. Vi kommer under den här stunden vi pratar nu gå igenom alla typer av droger man kan använda sig av. Så här, jag tänker att det är ändå intressant att höra vad du tycker. Så vi fortsätter lite med alkoholen ändå, för det här är ju en högaktuell fråga, gårdsförsäljningen. Som då är kopplad till Systembolaget och som ju ni i regeringen just nu brottas med. Så jag hör ju på dig att du är en varm förespråkare av Systembolaget. Och det är ju för sig det som riksdagen också har sagt. Vill man ha gårdsförsäljning så är det med bibehållet Systembolag. Hur ska ni reda ut den här frågan? För vissa experter hävdar ju, får vi gårdsförsäljning så kommer vi inte kunna behålla Systembolaget på sikt. Medan andra hävdar, jo det kan vi, för det här är en fingertoppskänsla med att hantera EU. Vi kommer kunna behålla det och ändå ha gårdsförsäljning. Vad tror du?
Men jag är ju väldigt positiv till gårdsförsäljning av alkohol, och Kristdemokraterna som parti är ju också positiva till det. Jag tror att det skulle vara någonting som skulle bidra väldigt positivt till turistnäringen i Sverige. Jag tror det skulle vara bra för svensk landsbygd och jag tror att det skulle vara väldigt trevligt för många människor att kunna göra små gårdsstopp och helt enkelt få ut ännu mer av sina besök på gårdar som producerar öl och vin och så i Sverige. Så det är väldigt positivt till. Men sen så är det så att riksdagen är ju, som du säger, överens om att vi vill ju behålla Systembolaget samtidigt. Och det är precis det där vi måste säkerställa att vi faktiskt kan då behålla monopolet. Och jag har ju tagit del av den där debatten själv också. Vissa påstår att alkoholmonopolet skulle vara hotat om det är så att vi går fram med förslaget om gårdsförsäljning. Man skulle då kunna liksom bedöma från EU-domstolens sida att nu har Sverige upphävt monopolet och då skulle det liksom vara raserat. Medan andra hävdar att det inte alls är det som ligger på bordet utan att det här handlar snarare om huruvida vi eventuellt behöver rulla tillbaka en sån reform om gårdsförsäljning om vi nu skulle gå fram med det. Och det där är ju det som Socialdepartementet nu tittar på. Och jag hoppas ju att vi ska kunna genomföra en reform som innebär gårdsförsäljning när vi är klara med det arbetet.
Och vad är det, för när man läser den här utredningen så kan man ju både bli lite full i skratt för det är väldigt svenskt. Så man får bara köpa ett visst ganska begränsat antal flaskor när man väl når fram till den här gården. Sen måste man också hålla på med någon så här tipspromenad eller någon utbildningssession där som ska erbjudas, som ska kosta några hundra kronor. Så att det är ju liksom, omgärdat av så mycket typiskt så svensk lösning på vårt lite neurotiska förhållningssätt till alkohol. Kommer det här gå att upprätthålla? Alltså för det är ju bokstavligen så. Du måste erbjuda dem någonting mer än bara få köpa fyra flaskor öl.
Ja, och de där reglerna som utredarna kommer fram till, det handlar ju just om att det måste vara tydligt att vi inte liksom lämnar alkoholmonopolet. Det är så jag tolkar det.
Ja, vi måste att kunna det är någonting annat man gör där. Man åker precis. Inte dit för att köpa alkohol utan man åker dit för att utbilda sig och testa och så tar man med sig några flaskor.
Det är inte som vilken butik som säljer alkohol som helst utan det är faktiskt någonting annat. Då.
Men visst kan man ändå bli lite full i skatt när man läser det där. Att man tänker att den här ölbryggarkillen måste också ordna en liten tipspromenad och berätta om exakt alla rörer.
Eller berätta lite om ölen. Kanske. Ja, men det kan man tycka att det är ett modest förslag, men samtidigt så är det ju viktigt också att det kan gå igenom. Så att det är väl bra att man börjar så.
Tror du att ni kommer att få igenom det? Det känns ju ändå som det liksom är lite trögt.
Ja, men alltså det finns ju ett stöd för gårdsförsäljning. Det finns ju en majoritet för gårdsförsäljning. Det handlar om är ju rent det praktiska. Vad innebär det för den samlade liksom, alkoholpolitiken? Och det är det man måste titta närmare på. Men om vi bara kommer fram till att det här är genomförbart, då finns det ju alla möjligheter och där tycker jag vi ska ha förhoppningar att det kan bli verklighet.
Men hur länge tror ni att ni kommer att hålla på och titta på det?
Jag vet ju inte det, utan det är ju ett arbete som Socialdepartementet bedriver.
Så nu sitter man just där och försöker göra om det här till konkret politiskt förslag som sen ska röstas om i riksdagen. Eller håller man på att arbeta med sina EU-kontakter för att se vad kommer hända?
Ja, det jag har förstått det som är ju att man försöker ta reda på liksom, rättsläget och göra en bedömning helt enkelt vad det kommer kunna få för konsekvenser om man går vidare med det förslaget. Alltså utredarens förslag ligger på bordet och det finns ju en del remissinstanser som är positiva. Det finns en del remissinstanser som är kritiska och min bild är att det är Socialdepartementet då försöker göra och skaffa sin egen bild av det här. Hur det skulle falla ut om man går vidare med det.
Vi har faktiskt haft en podd med två olika väldigt kunniga juridiska EU-experter som då hade precis motsatt åsikt om det här. Och vi ledde dessutom ett seminarium i Almedalen om precis samma fråga. Så man kan ju hitta nästan lika många som tror att det kommer funka som man kan hitta de som säger att det kommer inte funka. Så hur ska de göra?
Ja, det är det som är utmaningen i det då. Och då handlar det ju till slut om att försöka bilda sig en uppfattning om hur stora är riskerna med förslaget och sen agera utifrån det.
Okej, vi släpper alkoholen för ett tag då och ser hur det kommer gå med gårdsförsäljningen. En annan unik sak i Sverige är ju att vi röker väldigt lite. Vi är nästan nere i de här 5% som WHO stipulerar som en sorts gräns för att man är ett rökfritt land. Och där kan man väl också säga, många hävdar att det beror på vår långa tradition av snus. Vi har förflyttat människor från cigaretter till snus och vi har ganska lite nyrekrytering av rökning, men däremot ganska stor nyrekrytering av olika typer av nikotinprodukter, både snus och de här vita produkterna som då inte är tobak i men är nikotin i. Och somliga omfamnar detta och tycker det är jättebra, medan andra säger nej, vi är ju fortfarande ett nikotinberoende land, snus är inte alls ofarligt. Var landar du i den här ståndpunkten? Är du stolt över den svenska modellen, om man ska kalla det för det?
Men självklart så ska vi vara stolta över att Sverige har en lägre andel rökare än andra europeiska länder. Det är ju någonting som är väldigt bra för människors hälsa. Och jag tror att det snuset spelar säkert in här. Det tror jag absolut. Och det är många som själva vittnar om det, att de har gått från att röka till att börja snusa till exempel. Så det tror jag spelar in. Sen så finns det ju säkert fler förklaringar till varför det har blivit. Så jag tror till exempel att när man införde det här rökförbudet på krogen, då tror jag ju att det fick många att sluta helt enkelt. Så jag tror att det är flera olika åtgärder som har lett fram till att fler och fler väljer bort rökningen.
Får jag bara slänga in där, för det har ju de andra länderna i Europa också gjort. Man har rökförbud både på krogen och man har rökförbud på en del uteserveringar till och med i vissa länder. Eller varje fall, det finns väldigt tydliga regler för hur man definierar en uteservering. Om du har väggar på sidorna så är det inte en uteservering, då får du inte röka. Men de har ju inte fått ner siffrorna till svensk nivå. Så jag tänker ändå, det intressanta är ju att Sverige har extremt låga röksiffror och vi har inte gjort saker som skiljer sig så väldigt mycket från vad de andra länderna i EU har gjort.
Det jag menar är väl att jag tror att det hade varit fler som rökte i Sverige om vi inte hade infört rökförbudet på krogen. Jag tror betydligt fler hade dragits med när man ut och festar och att börja röka om det hade varit kvar. Sen, det har nog bidragit till att andelen rökare i Sverige har minskat. Sen om relativt sett andra länder, det är möjligt att det är snuset som har haft en större effekt där.
Jag tycker det är roligt att du säger lite så här möjligt. För jag har varit i England där det finns politiker som verkligen vill ta åt sig äran av att de har flyttat bort folk från traditionell rökning till... Där har de ju inte så mycket snus, men de har ju e-cigaretter eller vape. Och det är de väldigt stolta över. Och det har de dessutom gjort tillsammans med läkarkåren som har varit för det här. Att man vill ju inte att folk ska börja med en ny produkt. Men man har massor med medelålders människor som är sjuka, hostar, som man då föst över till en annan typ av produkt. Men i Sverige är man så himla ambivalent för att säga yes, vi har en mångårig historia, 100-årig historia av en produkt som dessutom utvecklats och blivit mindre och mindre äcklig, kan väl jag säga, att jag tycker att det gamla snuset har varit så här, där det rinner ner på tänderna och sådär. Och det har förmodligen lett till att vi har minst antal rökare i världen. Bara jippie, skulle jag sagt om jag var politiker.
Ja, men jag sa ju det. Det är klart vi ska vara stolta över att vi har en lägre andel.
Ja, men du vill inte ens riktigt hålla med om att det kanske är det som är orsaken till att vi röker så lite.
Det hade varit ganska förmätet av mig att vara stolt över att svenska folket snusar. Därför att vi har ju liksom...
Ja, men det är ju politikerna som har gjort det möjligt. Att man till och med slogs för snusen när vi gick med i EU.
Jo, fast jag tänker nog att människor i Sverige liksom har snusat betydligt längre tid än vad jag har varit politiker.
Och ja, så du borde inte säga att det är du som är
orsaken. Det är liksom inte politikens förtjänst att svenska folket snusar, utan det har ju vi, liksom, folket har ju kommit på att man vill snusa utan att någon politiker kan ta åt sig äran av det. Sen så absolut så är det bra att människor vill välja mer och mer hälsosamma alternativ, så att man väljer bort rökningen och kanske snusar istället. Det är positivt, men jag kan inte säga att det är politikens förtjänst.
Men delvis. Finland valde ju en helt annan väg som också har ganska lång tradition av snus. I Sverige så valde vi ju verkligen att förhandla stenhårt för snuset. Och politiker har ju varje gång snuset har varit hotat, om man nu ska använda det lite fåniga uttrycket, ändå till slut motvilligt eller så här för röstarna eller för att Aftonbladet haft något uppror, ändå försvaret är på olika sätt. Medan man i Finland faktiskt gjort hälften av alla män halvkriminella genom att göra det olagligt att snusa. Så det är ju en politisk förtjänst att vi har kunnat ha kvar den här produkten. Och nu kan man ju då på aggregerad nivå ser konsekvenserna. Ja, men det har gjort att så här, rökningen som man då samtidigt gjort nästan omöjlig att utföra har i princip försvunnit. För det är också en väldig överrepresentation av invandrare i rökgrupperna. Mm. Jag kan tycka att det finns något så här, intressant och spännande och kulturellt väldigt kul med det, som jag kan tycka är märkligt att man inte som politiker faktiskt bröstar sig och säger bara, vi valde en annan väg än Finland och kolla här, den har gett resultat.
Mm. Nej, men det kan vi vara stolta över. Det är klart att vi ska fortsätta försvara det svenska snuset inom EU. Och jag tänker att om resten av EU skulle vara lite alerta nu, så skulle man ju ta lärdom av Sveriges exempel också nu när man har en diskussion om det vita snuset och faktiskt konstatera det, att snuset skulle kunna vara ett sätt för resten av Europa att minska sin andel rökare i befolkningen. Så förhoppningsvis så drar de lärdom av Sverige.
Och då är det väl inte snuset, för det är ju ett exportförbud. Men nu är ju den kontroversiella frågan den här. Och det är ju också en intressant sak, för det är ju en produktutveckling då, att man har plockat bort tobaken och bara
kan ge folk en nikotin. Ja, det vita snuset, kick. Alltså nikotinpåsarna.
Ja, precis. Nej, för som väl inte får kalla snus, för då är det ju förbud per automatik. Utan det är ju en nikotinpåse, eller vad man nu säger. Som ju också, ja, för det var en sak. Jag satt och tittade hur man har gjort i Europa med det här. Och då slog det mig att i Tyskland håller man nu på, eller jag tror man till och med gjort det lagligt att röka en joint. Det vill säga, då så här, rullar man ihop tobak på egen hand. Och men man har gjort det olagligt att stoppa in en sån här vit nikotinpåse. Och det kanske är för att jag är uppvuxen i den svenska kulturen. Men jag tänker att den här handrullade tobaksjointen är sämre på alla sätt och vis än en nikotinpåse. Mm. Är det här bra eller dålig utveckling? Att länderna i EU bara går åt helt olika håll när det gäller alla typer av liksom droger eller användning av
Jag tycker produkter? Ju att det är viktigare att vi kan ha väl avvägda bedömningar och principer här än att hela Europa har samma lagstiftning.
Ja, du tycker det?
Det tycker jag.
Man är i sin kultur och då får man...
Det tycker jag faktiskt. Måste ju ta kulturella hänsyn också i de här frågorna, tycker jag. Men det finns en anledning till varför alkohol och tobak och snus och så här är tillåtet i Sverige medan andra droger inte är det. Det är för att vi har en tradition av det i Sverige. Jag tänker att även om alkohol är skadligt och farligt så är det så pass rotat att det skulle vara fel att förbjuda det, till exempel.
Och det har man ju inte gjort i något land i Europa, utan Nej. Man har ju oftast, vi är ju det enda som har vårt monopol, så vi är ju hårdare än alla andra där också, kan man ju säga.
Men ibland så förs en diskussion om huruvida alkohol eller cannabis är mest farligt, och det är lite det jag syftar på, att även om det skulle vara så att alkohol skulle vara lika farligt eller farligare, så är det ändå så att vi har en tradition av det. Därför vore det helt orimligt att tänka sig att man skulle liksom förbjuda alkohol. Däremot behöver vi ju inte lägga oss till med massa nya droger och införa nya, legalisera. Så att även om det skulle vara så att man kan tvista om vad som är mest skadligt, så skulle det kunna motivera att man till exempel behåller alkohol och tobak, men man legaliserar eller avkriminaliserar inte cannabis då, som exempel.
Men det var intressant att du sa att man ska inte lägga sig till med nya droger. Men jag tänker, det sker verkligen utan politikers inverkan. Unga människor reser över Europa, de lägger sig till med internationella drogvanor. Hela så här, populärkulturen är helt internationell. Och det går ju till och med att titta på statistik. Unga människor idag dricker mycket mindre än tidigare generationer av unga personer. Däremot så använder de mer cannabis och mer festdroger, och det gör man helt oberoende av vad politiker säger. Och det finns en hel generation unga människor som tycker att det är jättekonstigt att man typ kan hamna i fängelse, som de skulle uttrycka, för att man röker en joint, men man får sitta och bli full på ett torg. Hur ska ni förhålla er till det, där man kan säga en ny generations syn på droger totalt krockar med en tidigare generation och en politisk föreställning?
Men för det första skulle jag nog inte ställa upp på den verklighetsbeskrivningen att den unga generationens syn på det här krockar totalt. För det är trots allt ganska få som ägnar sig åt narkotika i Sverige, oavsett om det är cannabis eller andra droger.
Men där får man nog göra en distinktion. Unga människor gör jättetydliga distinktioner av liksom Mariana eller...
Men även om det är så att de, även om det är så att, att de har blivit påverkade av populärkulturen och ser de här exemplen från andra länder...
Eller
och
utbyter har mer, studenter i USA ja, blivit, ett år och bara kommer hem en helt annan
ja, men även om de har ändrat sin attityd till, till cannabis så är det ju väldigt få själva som använder det. Därför att det är just olagligt och man vill göra rätt för sig, man vill följa lagen. Och så det visar ju att även trots att man har en mer liberal syn på användandet av cannabis som avstår väldigt många. Och det beror nog på att det just är kriminaliserat att, att använda det.
Jag delar inte riktigt den synen ändå. Jag skulle säga att jag lever då inte med småbarn utan jag lever med tonårssöner i Stockholms innerstad. Och jag skulle nog säga, det här är ju då... Men att det har skett en ganska snabb förändring där toleransen med den här typen, och det är ju inte så att man använder det på något dagligt sätt, utan man använder det lite som 20-åringar förut använde alkohol. Alltså man har det när man går på fest, det dyker upp på olika ställen. Och det berättar man ju inte heller, fyller inte i Folkhälsomyndighetens blankett om att du har brukat cannabis. Men det är en integrerad del av vardagen på ett helt annat sätt än tidigare. När jag var tonåring så dök inte cannabis upp helt naturligt i min tillvaro. Men det gör det idag i städer för unga människor.
Nej, men det finns ju en väldigt stor diskrepans i alla fall mellan attityden till cannabis och användandet av cannabis. Och jag tror fortfarande att det spelar roll att det inte är tillåtet.
Alltså samhället... Så du tycker det är bra att vi har förbud för den typen av produkter? För det minskar antalet personer, ja, tror du, som använder det?
Absolut, och det är ju hela anledningen till varför det är... förbudet liksom. Vi tillåter det inte för att vi tror att det kommer att öka användningen och därmed de skadliga effekterna för enskilda personer och för samhället. Det är därför som vi har en narkotikaklassning.
Men i andra länder runt omkring, till och med Norge som man ju uppfattar som ett ganska präktigt och snällt land, eller Tyskland som är ordentliga civilingenjörer, har då valt en lite annan syn på de här produkterna där man tänker att det är dumt att kriminalisera personer som kanske bara använder det här som någon sorts förströelseprodukt vid något tillfälle. Är de helt fel ute? Vi är ju lite ensamma i den här hållningen, börjar vi bli i Europa.
Jag tycker att de gör fel. Mm. Jag tror att fler kommer börja använda drogerna och fler kommer fara illa av dem. Om de gör en bedömning av att mer droger, att det är mer tillåtet, leder till minskad användning så... Mm. Så måste så vara, men jag tror ju att det kommer leda till ökad användning om man tillåter det.
Och du tänker då att cannabis är inte som alkohol, att man kan använda det på något så här, ja, man röker på någon gång när man går på fest eller så och så sitter och skrattar.
Jo, men det är klart det.
Och sen så lever man i sitt helt vanliga liv.
Jo, men såklart att det kan vara så, men så är det ju med andra droger också.
Mm.
Alltså det är ingen skillnad på cannabis och andra, liksom vissa andra sådana droger som används på fest. Det betyder inte att vi ska tillåta det, bara för att vissa bryter mot lagen. Alltså, så resonerar vi inte när det kommer till andra typer av brott. Bara för att vissa bryter mot lagen så ska vi helt plötsligt göra det lagligt. Alltså, så att, det är väl lite min syn på det. Det finns ju personer som absolut stannar vid att bara röka på fest någon gång ibland. Eller... De tar kokain eller vad de gör. Men det är ändå inte önskvärt och det bör fortsatt vara kriminaliserat.
Mm. Jag tänkte när jag läste, jag vet inte om du läste den artikeln, det var en lång artikel i Dagens Nyheter som ju ändå är en väldigt präktig, ordentlig tidning som sådär, där de intervjuade personer som de då kallade vanliga, det är också ett konstigt uttryck, men personer som gick till jobbet och levde helt vanliga liv, men som då använde olika typer av illegala droger när de partade. Det kunde till och med vara kokain eller, och sen så tog de väl inte ställning, men de landade ändå i det här är lite konstigt. Den här heltidsarbetande psykologen som snortar kokain någon gång då begår faktiskt brott. Och så var det någon annan som då rökte olika typer av illegala droger. Jag börjar tänka, vad är det största problemet? Att man kriminaliserar helt normala människors beteenden eller att man skulle låta vissa typer av droger ändå få förekomma, även om man ogillade dem?
Men jag tycker att du börjar i helt fel ände här. Bara för att det är vanliga människor som begår den typen av brott så betyder inte det att det är rätt att bara låta det gå. Alltså jag tänker att inga jämförelser i övrigt, men sexköpare är också vem som helst. Kvinnomisshandlare är vem som helst. Jag säger inte att det är samma typ av brott, men jag tycker argumentationen inte alls håller. Därför att du kan ju vara väletablerad och begå ekonomisk brottslighet, men vi tycker inte det är okej ändå. Och någonstans så handlar det ju inte om vem begår brotten. Det handlar om, finns det skäl att det här ska vara olagligt eller inte? Sen är det ju upp till varje människa att ta ansvar för att man gör rätt för sig och liksom lever ett hederligt liv där man följer lagen.
Jag förstår, det jag egentligen var ute efter, vi ska släppa den här narkotikadelen, men det var ju att den typen av politik man har runt omkring droger måste ju ha legitimitet hos vanliga människor, tänker jag. Och Systembolaget har ju lyckats med samma otroliga sak som Skatteverket. Vi tycker om dem. Vi tycker om Skatteverket. Ja. Vi tycker faktiskt om Systembolaget. Det finns en majoritet som säger att det är rätt bra att ha Systembolaget. Och då är det mycket lättare att upprätthålla det. Och det jag tänker då med den här typen av droger som handlar om narkotika som man i andra länder kanske börjat lätta på, så vet inte jag riktigt hur det ser ut, men jag tror bland unga människor så är legitimiteten för den svenska politiken lite vacklande. Och det var mer det jag var ute efter, med att när vanliga människor faktiskt begår brott på det sättet så brukar det vara ett tecken på att man inte riktigt är i synk med hur politiker har bedömt läget.
Ja, nej men jag har ju en annan syn, och jag tycker att skulle vi säga att det är fritt fram att använda olika typer av narkotika, då tror jag många fler skulle tycka det var intressant att prova. Många fler skulle vara beroende. Många fler familjer skulle splittras på grund av narkotikamissbruk. Och det är inte värt det.
För du tror, som sagt också, och det är ju en väsentlig sak, att om man håller emot med lagstiftning så dämpar man ändå bruket.
Ja, men självklart. Det dämpar ju inte bruket för alla. Därför finns ju vissa som inte bryr sig om lagarna. Man har liksom ingen ansvarskänsla för det gemensamma. Det vill säga att man vill betala skatt och göra rätt för sig, och man känner ett ansvar för hela samhället. Det är ju faktiskt så att kriminalitet generellt handlar ju väldigt mycket om moral. Och det är klart, är man uppvuxen i ett hem där det inte spelar någon roll om du betalar skatt eller inte, om det spelar ingen roll om du snattar på ICA eller inte, det spelar ingen roll om du tar en drog bara för att politikerna bestämt att det ska vara olagligt. Nej, men då kommer du förmodligen inte bry dig om att det är olagligt. Men jag menar, de allra flesta som är ute och festar i tonåren och provar alkohol och har kul med det. Jag menar, väldigt många utav dem avstår från droger. Därför att man vet att det här är förbjudet. Och det är förbjudet för att det är farligt och leder till dåliga saker i samhället. Så jag är helt övertygad om att fler skulle testa droger om det var lagligt.
Du är ju, kan man väl säga, tillsammans med din kollega på som är socialminister, en av de viktigaste i Sverige för den svenska socialpolitiken. Vad skiljer den här regeringens socialpolitik från tidigare regeringar?
Ja, någonting som är väldigt viktigt är ju att vi vill ju stärka missbruksvården. Vi tycker ju att regionerna ska ta samlat ansvar för den. För att där är det ju så att det finns väldigt mycket förbättringspotential, helt enkelt. Fler människor som har ett beroende behöver bli bättre hjälpta, och det här delade ansvaret som är då mellan socialtjänst och regionerna, det tycker vi inte funkar. Det gör att människor faller mellan stolarna. Så att det är ett viktigt förslag från vår sida. Och det finns ju utredningar om detta, och det avser vi att gå vidare med då.
Finns det något annat mer principiellt? Ibland så brukar man ju säga att den här principen harm reduction eller skademinimeringsprincipen är en mer, kan säga, borgerlig eller högerorienterad syn på socialpolitik. Är det något som ni
den står vi fullt bakom, och det handlar ju, alltså som vi tolkar det i alla fall, så handlar det ju om att vi ska försöka uppmuntra människor att göra mer hälsosamma val. Och det är ju därför som vi tycker att det är rimligt att man har till exempel högre punktskatter på rökning, cigaretter då, än på snus till exempel. Vi tycker att det är rimligt att alkoholskatten kan vara högre på sprit än på öl, eftersom att det är mer alkohol i det och så vidare, och mer skadligt. Så det är vi positiva till. tycker att det är bra om människor kan uppmuntras att välja hälsosamma val.
Så det betyder att man gör det lite dyrare eller lite mindre dyrt med mindre skadliga produkter. Och så förflyttar man folk bort från det mest farliga till det mindre farliga.
Ja, precis. Det tycker vi att man ska göra.
Men och i harm reduction, så för mig så tänker jag att då ingår en acceptans för att människor kommer att bruka olika typer av produkter som ger en någon form av glädje, som då alkohol eller nikotin. Eller koffe. Jag är så gammal så jag, när kaffe ansågs vara riktigt dåligt så att man egentligen inte borde ha det. Nu är det precis tvärtom. Nu ska man dricka kaffe, vilket jag är väldigt glad över, för jag är stor kaffekonsument.
Men
att man köper att människor är sådana varelser. Vi tycker det är skönt och ibland berusa oss lite. Många.
Men självklart så ska man få dricka öl och vin. Och självklart så ska man få snusa. Det är liksom inga konstigheter med det. Däremot så är det viktigt att vara medveten om att det är bättre till exempel att snusa än att röka. Det är bättre att inte snusa än att snusa. Och man då kan på något vis försöka uppmuntra människor till att välja det hälsosamma, så är det ju bra för enskilda människor och det är bra för samhället. Så att det är ju därför som vi är positiva till en sån här harm reduction. Och det är klart att det är inte ens ett mål för oss att det är något slags alkoholfritt samhälle. Det har inte varit på, det har liksom aldrig varit någon vision, utan det är klart att man ska få använda alkohol, man ska kunna använda tobak. Vad det gäller narkotika och narkotikafritt samhälle, så är ju det är ju naturligtvis något man kan jobba för. Men det är ju så att människor bryter ju mot lagen i alla andra avseenden. Självklart så kommer människor välja att göra det även på det här området. Så att tro att det helt skulle försvinna, det är ju inte realistiskt. Utan det handlar ju helt enkelt om att få så möjligt att använda det för att säkerställa att samhällsproblemen, sociala problemen som följer av det blir så få som möjligt.
Du nämnde det här med missbruksvården, som ju många har pratat om, att man bollas också mellan olika då, det kommunala och socialtjänsten, och att faktiskt vara i den riktiga sjukvården. Finns det något annat förutom det som du tycker är ett stort problem i den svenska folkhälsopolitiken?
Alltså vi har ju problem med missbruksvården. Vi har ju en högre dödlighet, narkotikadödlighet till exempel, än andra länder. Det är någonting som förtjänar att nämnas såklart. Och där är vi ju helt öppna för att titta på vad kan man göra för att komma till rätta med det, helt enkelt.
Då tror jag inte har ju diskuterats så, att det har varit så känsligt för en stat. För då är man inne på det här området. Är det så att våra liksom väldigt, ska man säga, att vi har kriminaliserat allting, det är väldigt brottsligt att även använda något själv. Är det det som leder till att så många dör, för man är så utstött, det är så svårt att få hjälp eller ens prata om de här sakerna? Eller vad beror den här dödligheten på?
Ja, nej, men jag tycker att man behöver ju titta på varför Sverige sticker ut på det området. Det är ju alldeles viktigt för att bara lämna det. Det måste man vara beredd att titta på. Däremot är det väldigt svårt att tro att legalisering av cannabis skulle minska narkotikarelaterade dödligheten. För det låter ofta så i debatten. Att Sverige sticker ut när det gäller överdoser som leder till dödsfall. Och därför ska vi legalisera cannabis. Men det är väl väldigt få gånger, tror jag, som det är cannabis som man har tagit om man dör av en överdos. Så att det där hänger inte ihop. Då får man i sådana fall väl att säga att det är helt andra droger då man ska legalisera och avkriminalisera. Så att det resonemanget köper jag inte. Men däremot, så om vi kan se över lagstiftningen på något vis eller öka informationsinsatserna till de liksom utsatta grupperna då, som gör att fler är beredda att larma, till exempel i tidigare skede och när någon riskerar en överdos och så vidare, så är ju det nödvändigt.
Det finns vissa som jag har läst, de här partydrogerna som då ändå är ganska vanligt bland unga människor. I vissa länder där man då har gjort dem mer lagliga, då innebär det att om man är ung så kan man köpa på ett sätt som gör att man inte dör eller att det är något dåligt med dem. Så att då kan man parta och vara glad. Om det är totalt olagligt så vågar man ju inte det, utan då köper man det man får, vilket alltid leder till att några är väldigt dåligt gjorda och så blir människor sjuka. Så det här handlar egentligen om två olika sätt att se på det. Okej, unga människor tar någon konstig drog som gör dem glada och som gör att de kan stå och dansa hela natten. Ska de göra det, ska det vara en välkontrollerad drog. Eller så gör de det ändå. Vi håller några mer borta från det för vi har gjort det olagligt. Men de som gör det har de otur, så blir de, kan de få en skada eller bli sjuka av det. Mm.
Men de ska ju inte göra det.
Det är ditt svar. Ja, men jag säger inte att du har fel. Jag tycker det är ett väldigt tydligt svar. De ska inte göra det. Och då tänker vi att den svenska politiken är bäst på att hålla unga människor borta från det.
Ja, den är väldigt tydlig i alla fall med att man ska inte använda den här typen av droger därför att det är väldigt farligt.
Mm.
Och även om du köper... Jag menar, det finns ju inga garantier mot överdoser även om du köper flera mängder som är väl avvägda. Så är det ändå någon som tycker det är kul att testa. Mm. Alltså, gör inte.
Nej. Jag var på en konferens i Washington och av ren nyfikenhet var jag tvungen att gå in på de här nya butikerna som de har där man då kan köpa cannabis. Och då kunde man köpa dem, alltså det var helt fascinerande, det var som att vara på ett apotek så här, om man vill köpa C-vitamin, D-vitamin, speciellt för kvinnor i en viss ålder eller så. Så kunde man köpa då små jointar i små plastförpackningar där man kunde beställa så, jag vill bli glad i en timme väldigt svagt, eller jag vill liksom att den här ska påverka längre. Och en väldigt då, ungefär som det finns snusbutiker i Sverige, en försäljare som kunde olika saker. Och det är ju ett annat sätt att förhålla sig då till en så här drog. Och det är ju så långt åt andra hållet som man kan komma i Sverige.
Ja, det är ju ett sätt att liksom normalisera det.
Ja, och göra det mindre skadligt i sig. Nu köpte jag varken den man ska bli glad av eller den man skulle sitta och prata i 3 timmar om. Jag var mer bara helt fascinerad över denna produktutveckling och denna liksom intellektuella förhållningssätt till en produkt som i Sverige anses vara helt olaglig.
Men det finns ju väldigt starka ekonomiska intressen bakom naturligtvis. Och det är ju därför som det är väldigt mycket kampanjer för legalisering, därför att det är många som vill tjäna pengar på de här drogerna.
Ja, det är enkelt. Så du ser det.
Ja, så att är det ju. Självklart, det kan man ju se om man tittar på de länder som har legaliserat, så är det ju en enorm boom av företagare som vill tjäna pengar på människors droganvändning, och de har också varit framgångsrika i det. Så det finns ju naturligtvis en enorm press för att fler länder ska öppna upp de här marknaderna. Och jag ser ju flera stora risker med det. Jag menar, ta andra länder där man har försökt tvätta svarta marknader. Ta Tyskland och deras legalisering av sexköp och prostitution och det här. Det är ju den organiserade brottsligheten som hamnar helt plötsligt i finrummet. Mm. Därför att det är de som har de upparbetade kontakterna. Och det är naturligtvis problematiskt därför att de ägnar sig åt massa annan brottslighet också. Så det är ingen utveckling jag vill se i Sverige.
Men du tror inte att det går att göra det helt, utan då blir det en liten del av vad den kriminella verksamheten håller på med, blir vit och ordentlig, men sen fortsätter de ändå göra olagliga saker.
Ja, självklart, därför att det är ju personer med samma värderingar som innan. De är beredda att bryta mot lagen för att sko sig själva.
Vi måste snart börja avrunda, men en sak som jag tänker på, för jag jobbade tidigare inom livsmedelsindustrin. Och då säger man väldigt ofta, ja men forskare säger om vad man ska äta eller inte äta. Men då kunde man ju konstatera att forskare kan säga väldigt olika saker. Det vet vi ju för övrigt med hur ska det gå med Systembolaget. Det är ju forskare som kommer fram till helt olika slutsatser. Då handlar det väldigt mycket om, så här, är fett dåligt eller inte? Är kött dåligt eller inte? Är det kolhydrater som gör oss tjocka som ligger bakom hela epidemin av fetma? Hur ska man som politiker förhålla sig till detta, att man faktiskt inte kan luta sig tillbaka och säga forskare säger. Nej. Utan forskare är ganska fast i sina paradigm, hela sin forskningskarriär som de inte vill backa ifrån.
Absolut, och vilka utbildningar man har gått och formats av och så vidare. Och det där är ju ett problem på alla samhällsområden skulle jag säga. Att man tror att forskningen skulle vara ett enda facit när det är massa olika forskare med olika uppfattningar, olika rön. Men det är ju ändå så att man får, som politiker bör man ju ta del av forskningen, man behöver försöka förstå. Och man behöver ju också då vara beredd att lyssna när det kommer ny fakta och information. Därför att det är precis som du säger, att forskningen går ju framåt hela tiden. Och då måste man ju också vara beredd att anpassa politiken utifrån det. Ett exempel är ju det här med snuset till exempel. Man länge trodde att det var stor risk att man skulle drabbas av munhålecancer till exempel. Och sen har det kommit andra rapporter som säger att det finns inte evidens för det och så vidare. Då får man ju ta till sig av det. Så att säga. Och det gäller naturligtvis på andra områden också. Och inte minst när det gäller mat. Där är det ju socker nu som pekas ut som den stora boven snarare än fett.
Ja, och det har ju skett på några år bara.
Mm.
Jag tänkte när du själv tog upp det, så apropå snus, så läste jag en rapport som kom från Folkhälsomyndigheten, tror jag den kom ifrån, som skulle titta på olika risker då med olika nikotinprodukter, bland annat snus.
Mm.
Och som jag bara har snabbt läst slutsatsen. Nu har vi en liten hund här inne också, det har jag glömt att säga. Men ibland låter det lite från vår lilla hund som ligger här. Och som nu tycker att jag har gått en timme. Han är som en klocka. Klockan är 10, tycker jag att vi ska gå ut. Jo, men det jag skulle säga om den rapporten var att det kändes som forskarna där inte riktigt vågade säga om vilka olika produkter som var mer eller mindre skadliga. Och då när jag läste den så tänkte jag på det. Det här är så här typisk forskare som förstås inte vill landa i att säga att snus eller nikotinprodukter är mindre skadligt än cigaretter. Fast det är ju helt uppenbart egentligen. Det behöver man inte vara forskare för att fatta. Du får inte lungcancer eller KOL av att ha nikotin under läppen. Sen kanske du eventuellt kan få några andra saker. Men inte det, och det är inte dödligt. Är inte det ett uttryck för det? Att liksom forskare är så lite rädda ibland, eller tycker inte att man kan säga vissa saker, eller kommer man från folkhälsohåll så kan man absolut inte säga att något då, man kan inte säga att man kan äta glass med gott samvete, eller att man kan stoppa in en nikotinprodukt under läppen.
Ja, men så kanske det är i vissa fall, men jag tycker det är svårt att dra några liksom slutsatser vad det beror på just den artikeln eller rapporten du hade läst där, vad det beror på att man inte kommer fram till något tydligare just där. Men det är ju viktigt, ska vi kunna ha en sån här harm reduction-princip, så är det ju viktigt att man ändå kommer dit, att man faktiskt kan konstatera att någonting är mer eller mindre skadligt, och det bygger den politiken på, så att det behöver man ju kunna vara ärlig med, och inte minst forskarna borde ju kunna vara det, tycker jag.
Ja, men det tycker jag också. Vi brukar ibland fråga de som har lite makt i varje fall, om de fick bestämma, nu får ju du nästan bestämma, men om du fick bestämma enväldigt, vad skulle du göra eller införa för lag eller någonting som du tror skulle förbättra folkhälsa mest i Sverige, om du fick göra en stor förändring utan att ens behöva oroa dig för om det går igenom i riksdagen?
Men jag är så pass tråkig att jag tycker att det är ju på det stora hela ganska väl avvägt idag. Jag tycker att man skulle kunna styra tydligare mot de hälsosamma alternativen, en tydligare harm reduction-princip. Det hade ju varit bra för folkhälsan. Och sen i övrigt på området, så jag tillhör ju de som, det kanske inte just främjar folkhälsan, men jag tycker ju att man skulle införa gårdsförsäljning av alkohol. Det är en reform på området. Jag tycker att man kan bli mer generös med också serveringstillstånd och öppettider på krogen. Det handlar inte minst om att Sverige ska kunna ha städer där som faktiskt är konkurrenskraftiga ifrån till andra länder, och skapa mer levande städer som är attraktiva att besöka för människor. Så det har ju inte med folkhälsopolitiken att göra, men det handlar mer om företagspolitiken, men det berör ändå området.
Jättebra, och jag tror att en del som ändå har kvar den gamla bilden av KD blir positivt överraskade utav de önskemålen. Tack så mycket, Christian, för att du kom hit.
Tack själv.